Varmt välkommen, här är Radio Maranata. Jag heter Berno Widén. Jag ska i det här programmet visa på en liknelse som Jesus gav. Han undervisade ofta i liknelseform. Han använde alltså bilder för att förklara och för att presentera då sitt budskap. Ett av de här kapitlen i evangelierna som faktiskt är fyllt av liknelser, det är Matteus 13. Och där så får Jesus också en fråga utav lärjungarna. Och vi kanske ska inleda med att läsa den. Det står i Matteus 13, vers 10. Lärjungarna kom fram och frågade Jesus: "Varför talar du till dem med liknelser?" Han svarade dem: "Ni har fått lära känna himmelrikets hemligheter, men de har inte fått det. Den som har ska få, och det i överflöd, men den som inte har ska bli fråntagen också det han har. Därför talar jag till dem med liknelser, för de ser utan att se och hör utan att höra eller förstå. För dem uppfylls Jesajas profetia: ni ska höra och höra men inte förstå, ni ska se och se men ändå inte se. För detta folks hjärta är förhärdat. De hör illa med sina öron och de sluter sina ögon så att de inte ser med sina ögon, eller hör med sina öron, eller förstår med hjärtat och vänder om så att jag får bota dem. Men saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Jag säger er sanningen. Många profeter och rättfärdiga längtade efter att få se det ni ser, men fick inte se det. Och höra det ni hör, men fick inte höra det." Här har vi alltså en ganska utförlig förklaring av Jesus. Och vi ser här hur han överlämnar egentligen förståelsen till den som vill förstå. Jesus talar och man kan stänga sitt hjärta. Man kan sluta till sina sinnen för att man vill inte ha någon djupare insikt. Man vill inte lyssna till Jesu ord. Men samtidigt säger Jesus: saliga är era ögon som ser och era öron som hör. Och när man väl öppnar sitt sinne, alltså öppnar sitt hjärta för Jesu ord, tror på det han säger, tar det till sig, ja, då får man en insikt och man får uppleva något som många profeter och rättfärdiga, står det här, längtade efter att få se. Ja, det finns andra bibelcitat, exempelvis där Jesus talar om Abraham, om hur Abraham längtade att se Jesu dag och hur han fick se den. Det finns någonting här som är en dårskap för världen i evangelium, för evangelium, det är ingen människolära. Evangelium handlar inte om att man ska genom sitt förstånd då, eller förnuft förstå innebörden. För det här ligger på ett så högt plan och det är så värdefullt. Evangelium, det är en Guds hälsning till människan, en mänsklighet som befinner sig i ett mörker, under bördor, som befinner sig under bojor på grund av synden. Men så kommer evangelium som ett ljus ifrån himlen, ett ljus ifrån Gud själv till oss människor och säger: kom, jag ska lyfta er upp och ni ska få ett nytt liv, ett nya ögon. Ni ska få se och höra ting som kan förvandla människan totalt. För Gud, då han talar till oss, så skapar det i oss nya hjärtan, ett nytt liv. Ja, vi förstår att det här är något djupt, något starkt. Och vi ska titta lite längre fram i det här kapitlet. Jesus, han förklarar en liknelse. Jag ska inte läsa liknelsen, utan vi ska se lite här hur Jesus använder olika begrepp för att förklara saker och ting. Det står så här i vers 36. Jesus lämnade folket och gick hem. Hans lärjungar kom då fram till honom och sa: förklara liknelsen om ogräset i åkern för oss. Då svarar Jesus så här: den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Vi kan stanna där. Vi ser här hur Jesus, han talar om då här, när han talar om åkern, så förklarar han, då handlar det om världen. Alltså den värld som vi lever i, eller den mänsklighet som finns i denna värld. Och vi ska hålla fast vid det här som Jesus säger, för det hjälper oss att förstå innehållet i liknelserna. Den liknelse vi ska stanna inför, den hittar vi i vers 44. Och den inleds som övriga liknelser: himmelriket är. Det förklarar alltså himmelriket. Och när vi läser om himmelriket i Bibeln, så är det ju något som vi uppmanas att ta till oss, att lyssna till. Det står att vi ska söka Guds rike. Sök Guds rike först och hans rättfärdighet. De här två sakerna hänger ihop. Guds rike, eller himmelriket, och hans rättfärdighet. Riket präglas av rättfärdighet. Det är inte som något rike i den här världen, där korruption, makt, militär makt eller politisk makt styr och leder utifrån en agenda som absolut inte har Gud i centrum. Nej, himmelriket, det är något annorlunda. Det har värden som är det enda värden som på ett sant och riktigt sätt kan lyfta människan upp på ett rättvist, alltså ett rättfärdigt sätt. Och det här är ett stort tema som jag mer än gärna vill återkomma till längre fram. Himmelriket. Och här står det då att det är som en skatt som ligger gömd i en åker. För det första nu då, det står om en åker. Och vi fick förklaringen tidigare. Åker, det handlar om världen. Alltså den här världen. Och då tänker vi oss hela mänskligheten. Himmelriket är som en skatt. Vad är skatten i detta? En skatt som ligger gömd i världen. När vi ser på världen, när vi ser på människorna, när vi ser på nationerna och vi ser ut över vår värld, då upplever man verkligen inte Guds rättfärdighet. Snarare tvärtom. Vi ser krig och elände. Vi matas dagligen utav alla olyckor som drabbar världen, som drabbar människor. Det gör så ont när man ser hur människor oskyldigt går under. Antingen i hungerkatastrofer eller i krig, där man fäller bomber och tar livet av så många människor. Det finns så mycket orättfärdighet. Och så ser vi hur det här bottnar i maktgalna människor som söker utvidga sin makt och ha världsherravälde på olika sätt, inom olika områden, inom marknaden och så vidare. Men det jag tänker på här, det som är så stort, när Jesus talar om den här skatten, eller ska vi säga när han talar om det som ligger gömt i världen, alltså människorna, då ser han det som en skatt. Han ser varje individ, varje människa som något värdefullt. Han ser på mänskligheten. Och jag tänker på det här som har blivit Bibelns mest kända vers. Ty så älskade Gud världen att han gav sin enfödde son. Alltså Jesus blev människa. Jesus kom hit ner till denna jord. Varför? Hela himlen har sitt fokus i hur Jesus ska frälsa människan och återföra människan in i denna Guds gemenskap som har gått förlorad genom synden. Som ska lyfta upp människan från den fördömelse man lever under. Det är en skatt som är hittad. En man finner den, läser vi vidare, och gömmer den igen. Alltså, Gud har ögon som överfar jorden. Gud har ögon som söker, som skådar och som registrerar faktiskt varenda liten människa på den här jorden. Här har de medier som vi är så vana vid, som registrerar. Vi har Google, vi har Facebook, vi har alla de här olika kanalerna, olika plattformarna, och vi vet hur det blir mer och mer effektivt i att registrera snart i stort sett varenda människa på den här jorden, vad man söker på internet, vad man tänker, vad man har för intressen och så vidare. Allt med sina syften. Och det är pengarna och makten som ligger i botten. Men här har vi en som söker och som verkligen kan nå fram till varje liten människa på den här jorden. Utan att ha något egoistiskt i bakhuvudet, alltså i tankarna. Utan att söka egen vinning. Nej, det står en man finner den här skatten och gömmer den igen. Långt inne i Guds hjärta så finns den här skatten gömd. Så står det att han i sin glädje går och säljer allt han äger. Och köper den åkern. I sin glädje så lämnar Jesus himmelens ära. Och kommer hit ned till vår jord. Och vad är det för pris han betalar? Och varför gör han det här? Här har vi Guds outgrundliga kärlek. Guds utgivande kärlek. För den mänsklighet som lever här under fördömelse. Han kom och han betalade ett fullt pris för varje människa. Ett pris, ska vi ta och läsa, jag tror i Filipperbrevet, om denne Jesus, om vilket pris han betalade. Vad han gjorde till en mänsklighet. Människan lever utan Gud, utan hopp i världen. Men det finns ett svar för varje människa. Och om vi insåg vilken hur viktigt det är att varje människa får höra evangelium om Jesus. Att man får lära känna vem Jesus är och vad Jesus förmår att göra i varje situation. Det finns många som inte ens känner till namnet Jesus, som inte vet vem han är. Oss till skam. Men vad viktigt det är. För vi vet att det är Jesus och endast i namnet Jesus som människan kan få uppleva den här sanna upprättelsen. Det står i Filipperbrevet 2 om Jesus. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Här ser vi en man finner den, alltså skatten, och gömmer det igen. Och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper den åkern. Ser du kopplingen? Ser du vad Jesus undervisar om här? Vad han visar på? Här skulle vi kunna flika in många människor som fick möta Jesus och hur deras liv blev förvandlade. Vi skulle kunna flika in människor under historiens gång som har lämnat sina vittnesbörd om vad Jesus har gjort i deras liv. Vi skulle kunna se i nutid på människor som på olika sätt genom namnet Jesus har blivit förvandlade. Vi nås av vittnesbörd från exempelvis muslimer som genom drömmar och syner eller genom vittnesbörd från andra får höra om Jesus och blir överbevisade. Det måste ju tyda på att man har en ärlig längtan efter sanningen. Och när vi söker sanningen av hela vårt hjärta, då kommer Gud att uppenbara den för oss på olika sätt. Hans ögon överför jorden. Hans ögon, de sträcker sig ner. Och det står också om hur Gud, han registrerar, han lyssnar. Vi kan läsa fler exempel i Gamla testamentet om hur Gud steg ned just för att han hörde människornas rop. Han ville se och höra om det verkligen var som han ropade, kan vi läsa. Vi kan se i Nya testamentet på exempel där människor söker Gud. Ett exempel, det var ju en etiopisk hovman som var på besök i Jerusalem. Och han satt och läste ur Jesajas bok. Han läste och han ville förstå. Han ville verkligen förstå. Vad står det för något? Vad betyder det som står här? Han åkte där i sin vagn med den här bönen i sitt hjärta. Och helt plötsligt så kommer en evangelist som hade fått en uppmaning av den helige ande. Ge dig ut på vägen mot Gaza. Den är tom på folk. Den här evangelisten, han tvekade inte utan han gav sig iväg. Han skulle kunna ha reagerat och tänkt, men varför ska jag dit? Jag är ju mitt uppe i ett arbete här i Samarien. Nej, han gav sig iväg. Han hörde. Det är så här Gud verkar. Guds ande rör vid våra hjärtan, vid våra sinnen. Guds ande väcker inom oss omtanke om vissa människor. Så att vi börjar bedja. Så att vi kanske kontaktar någon. människor som på olika sätt behöver hjälp att få nå fram till det som är sanningen. Hovmannen jag nämnde nyss, han fick möta Filippus där på vägen. Filippus som närmade sig vagnen där han satt och förstod att han läste ur profeten Jesajas. Och Filippus frågade, förstår du vad du läser? Hur ska jag kunna förstå, svarade han. Det är ingen som vägleder mig. Och så steg han upp i vagnen. Och så kan vi se hur de efter en stund har kommit fram till kärnan i Jesajas budskap. Vad var det? Det var Jesus. Och de stannar vagnen vid floden. Hovmannen säger, här finns det vatten. Vad hindrar att jag blir döpt? Vad hindrar att jag får ta steget ut? Om du tror i ditt hjärta så blir du frälst. De stannade och båda steg ned i vattnet och Filippus döpte hovmannen. Så här enkelt det här, men samtidigt så oerhört stort och mäktigt. För det är Guds ögon som ser, det är Guds ögon som överför jorden. Det är Guds ögon som ser ner till varje människa och hör varje rop som går ut. Ta till dig den här hälsningen. Och jag ska gå ett steg vidare. För att vi talar här om Jesus, vad han har gjort. Vi talar om Jesus, hur han undervisade och hur han kom hit ner till denna jord. Hur han betalade ett fullt pris för att köpa åkern. Han fick erbjudanden innan han offentligt trädde fram i sin jordiska tjänst. Han frestades i öknen och djävulen själv sa till honom. Djävulen som på ett sätt är den här världens furste. Han har ju blivit placerad här på ett sätt. Det finns många stora frågor kring det här, men vi ser hela världen är i den ondes våld. Och Jesus, han får en fråga ifrån djävulen, eller ett råd. Fall ner och tillbe mig, så ska jag ge dig hela världen. Här skulle han ha kunnat tagit en genväg, kan vi säga, och slippa så mycket lidande. Slippa korsdöden. Slippa den här ångesten vi kan läsa om då han träder in i Getsemane och vädjar till fadern. Om det är möjligt, låt mig slippa. Men ske inte min vilja utan din. Och så säger han en sak till. Det är därför jag har kommit. Men vi ser här hur Jesus betalar ett fullt pris. Han ger sitt liv till lösen för oss människor så att vi får frid med Gud. Men så nästa steg, han kallar ju lärjungar, han undervisar dem, han förbereder dem för vad som ska ske och sedan hur de ska få axla den här manteln att föra ut det här budskapet till hela världen. Missionsbefallningen säger ju till att vi ska gå ut och förkunna evangelium för allt skapat. Gå för den nu skull ut i hela världen och gör folk till mina lärjungar. Vi ska döpa dem, vi ska undervisa dem och så vidare. Och Då tänker jag på det här, hur Jesus var så utgivande. Och på vilket sätt ska vi agera? Man blir mörkrädd när man ser mycket utav kyrkornas agerande under historiens gång. Hur man med politisk makt har byggt upp hela den här apparaten av den kristna traditionen med politiskt inflytande och makt och allt det här. Det är så sammanvävt med den här världen att det är mångt och mycket förlorat sitt ursprungliga syfte. Tänk på de här stora kyrkoblocken vi har som på ett sätt de styrs av politiker som är gudsförnekare och så vidare. Nej, Bibeln, den i sitt budskap, den för oss närmare Jesus och uteslutande uppmanar den oss att bli mer Kristuslika. Och då handlar det om att inte agera med hat och våld. Inte agera som man gör i den här världen, utan att i samma ödmjukhet som Jesus utövade när han var på den här jorden, så ska vi vara. Det står, vi läste här tidigare i Filipperbrevet 2, hur Jesus, han var till i Guds skepnad men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte. Men det står versen innan. Det här är uppmaningen till dig och mig. Var så till sinnes som Kristus Jesus var. Vi ska söka samma väg, samma sinnelag, samma utgivande kärlek och därigenom förkunna evangelium. Här ser vi församlingen. Här ser vi den här Kristi kropp i tiden. Vilket oerhört uppdrag vi har. Förkunna evangelium. Hur då? Ja, genom att bli som Jesus. Det står vidare efter de här verserna som vi egentligen redan har läst om hur Jesus var, hur han utgav sig och ödmjukade sig och blev lydig ända till döden på korset. Sen fortsätter texten, för det här är ju liksom början. Därför har Gud också upphöjt honom över allting och gett honom namnet över alla namn. Det här talar om ett rike, om en makt som en dag kommer att gestalta sig på den här jorden på ett sätt som gör att varje människa kommer att blicka upp, eller som texten säger här, i Jesu namn ska alla knän böjas i himlen och på jorden och under jorden. Och hör här, alla tungor bekänna att Jesus Kristus är Herren, Gud Fadern till ära. Det här är framtiden. Alla människor. Vad är det som händer? Vad är det för makt som här talar? Jo, Jesus ska komma tillbaka. Han kommer snart, säger Bibeln. Han kommer i makt och härlighet. Gör din sak klar med Gud redan här och nu. Och du har ett evigt liv tillsammans med Jesus som en gåva. För han har betalt ett pris som heter duga. Ta emot Jesus i ditt liv. Nu har tiden gått och vi ska avsluta programmet. Jag heter Berno Vidén. Du lyssnar till Radio Maranata. Vi har en hemsida som heter maranata.se. Där kan du lyssna till våra program och få mycket annan information. Och hitta även länkar till vår tidning Midnattsropet. Den skickar vi ut till alla som vill ha kostnadsfritt. maranata.se. Gud välsigne er var och en. Tack för att ni har varit med och lyssnat. Och på återhörande.